Stort tack för inbjudan att få komma och fira gudstjänst tillsammans med er. Jag vet inte om det ökar eller minskar chanserna att bli inbjuden om man är nära släkt med föreståndaren. Detta med att byta namn, ja, en sak är ju vilket namn klingar helt enkelt snyggast. Det fick jag och min dåvarande fästmö Kristina fundera på. Ja, vi kommer nog fram att Everborn låg lite bättre i munnen. Men att byta namn är ju mycket större sak än så. Och hade inte jag känt en stor glädje och stolthet över att få kliva in i en ny släkt och familj, så hade jag nog inte varit lika benägen att byta namn. Men så var det, och det känns jättefint att jag och Mattias också får vara pastorer. Inte bara passa varandras barn och klippa gräs i sommarstugan och så, utan också kunna ha denna kollegiala känsla och gemenskap. Jag var ju pastor i 7,5 år i missionskyrkan borta på hörnet här, men finns nu i 2 olika delar. Dels så är jag något som kallas för kaplan på Teologiska högskolan i Stockholm. Det är en slags pastortjänst för blivande pastorer. Så jag är där en dag i veckan. Men den största delen spenderar jag i det som heter Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Anordnar kurser och retriter och möten av olika slag ute på Nya slottet. Så det här är faktiskt min andra gudstjänst för dagen. Vi har gudstjänst varje söndag klockan 8 ute i slottskapellet. Så jag känner mig rejält igång redan. Och vi ska få läsa tillsammans ur Lukas evangeliet, det 18 kapitlet. Och jag vill läsa ifrån vers 31. Och nu är det egentligen, det är som att det är 2 helt olika scener vi möter, men ändå så tycks de hänga ihop. De utspelar sig i alla fall på samma geografiska plats. Ifrån vers 31. Lukas 18:31. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeten har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom, och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Och Herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Och nu ber vi, öppna upp ditt ord för oss. Gör oss mottagliga för din röst. Heligande. Amen. Om jag hade skrivit Bibeln, då hade den varit mycket heligare. Så lär den lite underfundiga prästen Bengt Pleijel ha sagt. Och jag tror han bland annat hade det här stället i åtanke. För om nu lärjungarna hade haft möjlighet att liksom censurera sitt eftermäle, vad som skrevs om dem, då hade de nog väldigt gärna tagit bort det här stället. När Jesus har talat tydligt om vad som väntar, så får vi veta: av detta begrep lärjungarna ingenting. Det var fördolt för dem. Men jag tänker att det också ökar trovärdigheten för Guds ord, att det faktiskt finns med också såna här ställen. För några veckor sedan, natten mellan söndag och måndag, då ägde Super Bowl rum. Det är världens största tv-evenemang, även om det kanske inte är så stort här i Sverige. Då spelas nämligen finalen i amerikansk fotboll. Och inför varje fotbollsmatch så har man någonting som kallas för ett pre-game talk. Alltså det är ett slags tal som riktas till laget för att de riktigt ska peppas upp och gå in fokuserade i uppgiften. Och inte så sällan faktiskt så bjuds det in folk utifrån att hålla ett sånt här tal, och ibland även pastorer. Jag tänker att det Jesus gör här och vid några andra tillfällen, när han förutsäger sitt lidande och vad som väntar också lärjungarna, det är att liksom hålla ett sånt här pre-game talk. Nu väntar någonting viktigt och någonting svårt, men ni måste gå in i detta med mod och med kraft. Och tydligen så nådde inte Jesu ord särskilt långt i detta fall. Av detta begrep de ingenting. Och han säger: vi går upp till Jerusalem. Ja, i tid befinner sig nu Jesus och lärjungarna på tröskeln till det som väntar den sista veckan i Jesu liv. När han ska möta ångesten, lidandet, kampen, döden, men också segern över döden. Geografiskt utgår vandringen då från trakten kring Jeriko. Är det någon som har varit i Jeriko? Några stycken har säkert varit där. Jag har faktiskt ännu inte varit där, men jag har ändå lärt mig att Jeriko ligger 400 meter under havsytan, medan Jerusalem ligger 800 meter över havsytan. Så när Jesus säger vi går nu upp till Jerusalem, så är det bokstavligt talat en vandring i motlut de har framför sig, upp för sluttningarna. Och då är frågan: vad är viktigt att tänka på om man ska vandra i motlut? Ja, det här vet varje van fjällvandrare. Den första nyckeln, det är att vandra med lätt packning. Att bara ha med sig det allra mest nödvändiga. En del stretchade där så långt så att de sågar av skaftet på tandborsten, så man bara har det lilla huvudet kvar. Och jag tänker, det här är ju faktiskt en väldigt god bild också för våra liv och vad vi går omkring och bär på i vår livspackning. I vissa kyrkliga traditioner så lever man ju nu i den stora fastan. Och den här fastan inför påsk, den har ju sin förebild i att Jesus var 40 dagar ute i öknen för att prövas som en slags förberedelsetid för sin offentliga tjänst. Och i den tidiga kyrkan så var det så att döpas, det som ska ske här i eftermiddag, det ägde bara rum en gång om året. Och det var på påsknatten. När man så tydligt liksom dog och uppstod med Kristus. Och där liksom också de yttre omständigheterna då hjälpte en att förstå att jag går från mörker till ljus. En gudstjänst som började i mörker och slutade i ljus. Och som en förberedelsetid för de nykristna inför sitt dop, då var det en särskild period av undervisning. Vad som kom att vänta dem i det kristna livet. Och för många av dem så kom det också att innebära det högsta av pris. Betala med sitt liv. För att man, ja, kanske inte så mycket det att man bekände Jesus som Herre. Det fick man nog göra. Men att man inte var beredd att erkänna kejsaren, den romerska kejsaren, som Herre. Det var det som var förenligt med döden. Och därför så kan man ju ta vara faktiskt på den här tiden som nu är fram till påsk. Nu är man precis mitt i. Idag är det den så kallade midfastosöndagen. Mitt i fastan. Och det är ett stycke kvar fram till påsk. Kanske det kunde vara en övning för oss var och en att fundera på min packning. Vad bär jag omkring på? Finns det någonting jag borde lägga av mig för att ännu mer kunna möta Gud och mina medmänniskor? Och det som är målet för allt, att vara fri, att älska och att låta sig älskas. Ja, en hel del av sånt som finns i vår livspackning, det är ju sånt som vi inte har haft möjlighet att påverka själva. Omständigheter utifrån. Det kan gälla sjukdom man drabbas av. Arbetslöshet. Relationella problem på andra sätt. Men det kan också handla om sånt som vi själva faktiskt har varit med och bidragit till att göra oss skyldiga till. Kanske kan den här tiden också få vara en tid av förlåtelse, av försoning. Att som Romarbrevet 12 säger, gå så långt som vi kan, som det kommer an på oss i försonade relationer. Det kan handla om att bli fri från sånt som rör våra tankar. Ungefär som psalmisten säger, när tankarna mal om natten. Han vrider sig i sin säng och ber enträget till Gud. Och ibland är det tankar som gisslar oss mer än faktiska handlingar. Och då har jag kommit att försöka fundera på, vad kan det då just tiden inför påsk år 2018 handla om som är sånt som vi kanske skulle pausa ifrån, i alla fall en period, för att bli mer tillgängliga. Den som bär själv en lätt packning kan ju faktiskt också hjälpa någon annan vandrare längs vägen. Och då har den här termen multitaska kommit upp. Det här är från början en teknisk term. Och nu vet jag att jag är ute på lite hal is eller djupt vatten. För jag är inte så där tekniskt bevandrad. Men jag har i alla fall lärt mig detta nu. Att de tidiga datorerna som hade väldigt enkla hårddiskar, processorer, de kunde liksom bara göra ett uppdrag i taget. Så knappade man in någonting så kunde man få sitta och vänta en liten stund medan den där hårddisken kurrade på, och så till slut så kunde den göra det jag hade skrivit in. Då var det ett stort tekniskt genombrott när processorerna kunde börja, som man säger då, multitaska. Köra flera parallella processer samtidigt. Och det bidrog till stor användarvänlighet och allting gick mycket snabbare. Och som många av våra liv ser ut idag, så lever våra liv på många arenor och många processer igång samtidigt. Det tycks som att förväntan på nutidsmänniskan är att hon ska kunna vara väldigt duktig på att multitaska. En fyndig samtidsanalytiker myntade för några år sedan en definition av nutidsmänniskan som en homo sapiens. Alltså istället för homo sapiens, homo sapiens. Och då menar han det här att man zappar med sin fjärrkontroll mellan olika kanaler. Och om det då tidigare, som faktiskt jag också kan minnas, det var i alla fall två kanaler som fanns när jag var liten. Men dessförinnan var det ju en kanal. Och då följde man ju den. Tittade på det som gick på den. När det då finns 100 kanaler, då kan det ju vara lite svårt att bestämma sig. Därför så zappar man mellan olika kanaler och så följer man någon nyhetssändning där och kanske någon fotbollsmatch där och lite av en film och något samtalsprogram. Och så försöker man hänga med på alla samtidigt. Om jag skulle ta den där bilden vidare så skulle jag nog säga att nu har vi nog gått vidare från att vara en homo sapiens till att bli en homo scrolliens. I alla fall de av oss som har olika skärmar i vår telefon eller surfplatta eller så. Man scrollar så här, eller man swipar så här mellan olika bilder. Och de små barnen, de går ju ofta fram till en gammal tv också och förväntar sig att det ska hända något när de rör på skärmen. Scrolla och swipa. Och så tar vi in enorma mängder information in i våra liv. Och också någon sån här sociolog har gjort någon uppskattning om att vi som lever idag, vi får på en veckas tid del av lika mycket information som en medeltidsmänniska fick under en hel livstid. Och frågan är, klarar vi av detta? Är vi byggda för detta? Nej, här tycks faktiskt de som kan lite mer om det mänskliga psyket och själen vara överens om att vi är konstruerade mer som de där gamla hårddiskarna, att göra en sak i taget. Och någonting händer med oss när vi blir allt mer fragmentiserade. Det tycks ju också som att den här problematiken som så många av oss hamnar i kring utmattningsdepressioner eller att bli överarbetade faktiskt inte så mycket handlar om att vi arbetar så många fler timmar. Det har man nog alltid gjort. Man kan nog gå till vilken bondgård som helst för att se att många timmar jobbar människan. Men att vi försöker göra så väldigt många olika saker samtidigt. Och vi tar in så många intryck om hur vi tror att våra liv borde vara och se ut. Och då har jag reflekterat lite kring ett ord till. Jag är lite intresserad av det här med ord och ordsutveckling. Och nu har jag hittat ett ord som jag tänker hade en ursprunglig betydelse som var bokstavlig. Men som det så ofta är, så kommer ju också ett ord att få en mer bildlig, symbolisk betydelse. Men det här ordet jag tänker på nu har återigen fått en bokstavlig betydelse. men som är en annan än den ursprungliga. Vilket ord är det då? Tänker på. Jo, jag tänker på ordet avskärma. Att avskärma sig. Och kanske vore det en nyttig övning för några av oss som ägnar väldigt mycket tid åt våra skärmar, eller kanske till och med flera olika skärmar, att för en period minska tiden med det där eller ta en paus. Det här tycks faktiskt vara lite av en trend just nu, och de som verkar tidigast med att hoppa på det, det är de som också var tidigast med att anamma den nya tekniken, som nu kan gå tillbaka från att ha en sån här smart telefon med stor skärm och många funktioner till en väldigt enkel telefon som man i stort sett bara kan ringa och smsa på. Och det är troligtvis fött ur någonting. På Aktuellt härom veckan så var det en av de här personerna som han kom på sig själv var på väg hem ifrån förskolan med sina barn, ett i varje hand. Och så fick han impulsen att stanna och släppa handen för att ta upp sin telefon för att se om det hade hänt någonting på sistone. Och då blev det en sån där aha-upplevelse. Här släpper jag mina barns händer för att ännu en gång idag ta upp min skärm. Nu menar inte jag, och jag är inte på något sätt teknikfientlig, jag menar inte att det liksom är synd i sig att hålla på med skärmar. Men kanske är det som det ofta har varit i teknikutvecklingens historia. Det finns alltid en framsida och en baksida. Ända sedan människan fick den gudagivna kreativiteten att slå tegel. Berättas om det tidigt i frälsningshistorien. Människan lärde sig att slå tegel. Tegel för att bygga säkrare hus. När det gäller de vilda djuren. Och de blir både varmare och svalare. Vilket som bäst behövdes. Beroende på säsong. Man kunde bygga broar. Över vatten. Föra samman människor. Men vad gjorde människan med detta tegel också? Hon byggde sig ett torn. Babels torn. För att göra sig ett namn. Och den där frestelsen som alltid har vilat över människan. Att försöka bli Gud. Att inte låta människa vara människa och Gud Gud. Utan att själv försöka bli Gud. Så var det också med Babels torn. Och så med denna teknik. Fantastiskt som för samma människor. Ni kan ju ha kontakt med familjen Åberg. De skulle kunna vara här på en skärm nu i vår gudstjänst och berätta om sina liv som missionärer. Medan det förr kanske tog 3 veckor innan ett handskrivet brev möjligtvis kom fram. Det är ju fantastiskt. Men vi ska också försöka identifiera vad är det goda i detta. Vad är riskerna? Att våga avskärma sig en period och se vad det gör med oss. Kanske kan vi då få syn på något. Något som kanske har varit tydligare i våra egna liv tidigare. Men där blicken har grumlats. Något vi behöver se för första gången. Och den blinde mannen. Jesus såg uppenbarligen honom och hans behov. Och så säger han också, jag vill se igen, säger den blinde mannen. Och detta med seendet i den andliga världen. Jag tror att det finns många som kanske saknar sin fysiska syn, men som kan ha en inre klarsyn som går långt över många andras. Men han ville få se igen någonting han hade sett förut. Och finns det sånt som vi behöver få se för första gången? Och där vår mottaglighet och vår möjlighet att vara smidiga, att gå när Gud kallar. Den mottagligheten kan också vara större om vår packning inte är för tung. Ja, en väldigt omedelbar och kort väg om man vill leva i Jesus spår, det är ju att ställa precis den här frågan till någon behövande i vår närhet. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ställer vi den frågan så handlar vi som Jesus handlade. Och då tycker jag också att det är så starkt att se hur den här blinde mannen, som kanske inte ägde något annat än det han satt i där vid vägkanten, samtidigt har gett en av de rikaste gåvorna en människa någonsin har gett till kyrkan. En bönens gåva. Herre Davids son, förbarma dig över mig. En bön som Jesu efterföljare har kunnat stava på ända sedan dess. Herre, förbarma dig över mig. En bön som ju på så många sätt rymmer, ja, i stort sett allt om vad bön kan handla om. Lovsägandet, trosbekännelsen, du är Guds son. Förbönen, förbarma dig över mig, över oss. Insikten om det totala beroendet av Guds nåd. Och en av de här sakerna som vi kanske kan göra om vi spenderar lite mindre tid med slösurfandet när vi scrollar omkring, det skulle kunna vara att få ägna mer tid åt bön. Men bön måste inte alltid betyda fler ord, utan kan också betyda att bottna i färre ord, eller också i tystnaden. Att bara vara i Guds närvaro, låta sig uppfyllas av den helige ande. Och den här bönen, den gav tiggaren oss. Och när vi närmar oss en behövande människa, så kanske vår känsla, vår rädsla är att det ska kosta oss allt för mycket. Men det kan mycket väl visa sig att man får mer än vad man gav. Kanske de där 10 dopen som vi får bedja om att den här församlingen har framför sig. Det kanske börjar med frågan till någon behövande människa. Vad vill du att jag ska göra för dig? Så tror jag också att det ligger en djup sanning i detta. Att Jesus slår följe, eller snarare vi får slå följe med honom också i motlutet. Det är inte så att Jesus bara finns på toppen, väntar oss där, utan han finns också med mitt i kampen. Och det här är ju den kristna gudsbildens verkliga särart, som Hebreerbrevet säger, att Jesus, han är en överste präst som inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, i vårt lidande. Han är den som kommer i Getsemane trädgård, gå in i själva ångesten och i det djupaste lidandet. Det finns en identifikation när vi befinner oss mitt i kampen, mitt i utsattheten, mitt i lidandet. Gud väntar inte på oss liksom på andra sidan av det, utan finns mitt i det. Och paradoxalt nog så har det också visat sig att kampen i trons kamp många gånger kan vara en väg till en fördjupad relation till Gud. så kan man uttrycka sig ungefär som att det där hade jag helst velat slippa och vill aldrig vara med om igen. Men det gjorde någonting med mig. Det gjorde någonting med min relation till Gud och till andra människor. Och min blick är förändrad. Nu kan jag se på ett nytt sätt den som lider, den som är svag. Och få upptäcka också den djupaste glädjen och den största styrkan, den som bara kan vinnas genom svaghet. Och den här kampen är ingenting vi ska ta på oss själva, utan den har Gud utkämpat för oss. Men vi får knyta våra liv till den som har segrat genom lidande.